Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vad blir det för mord?
Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtig-Wagrell. Hej!
Hej, hej! High fives all around! Wah, wah.
Yes. Mm. Fan vad det började regna nu. Jag som tänkte att jag skulle ut och springa en snabb tur.
Det kan du bara glömma.
Ja, det är ändå en jättedålig idé, för mina knän håller inte för det, men jag vill liksom inte riktigt ta in att det är så.
Det skulle du inte behöva.
Nej, jag satt,
jag var hos terapeuten precis, och så satt jag då i skräddarställning i 45 minuter. Och sen när jag skulle resa mig så fick jag liksom välta mig själv ut ur stol. Ja. Och jag bara, för gammal. Men
då vill man också känna såhär, nej, jag kan visst sitta i skräddare, håll käften, det är bara vänja sig, det är bara fortsätta.
Eller hur?
Den dagen jag sitter fast, då kan vi snacka innan dess.
Nej, men jag avskyr verkligen att jag har slutat kunna sitta skräddare. Och jag tänker också, jag vet att det förmodligen är åldern, men jag tänker också att det är mitt eget fel för att jag inte tränar. Så varje jag reser mig så fylls jag av dåligt samvete över att jag inte tränar.
Ja, men alltså när man tränar mycket gym så kan man göra sånt mycket ännu mindre.
Ja,
kan jag säga.
Eller hur? Men du måste stretcha.
Du måste stretcha ordentligt faktiskt.
Det är viktigt och bra.
Och väldigt bra.
Alltså vi har gjort det så mycket nu så att vi har blivit så förslappade i munnen när vi gör det. Så att det är ingen som förstår vad vi säger, tror jag.
Nej, jag vet.
Det är, väl,
det är verkligen
det
är mildly racist. Vad heter det? Men jag har, det här kanske jag har sagt innan, men jag läste någon intervju med Kate McKinnon. Och en general, va? Så tycker jag att det är lite irriterande med komiker. Jag vet inte varför jag blir provocerad. Men jag kan bli lite provocerad av att det ska vara så himla koketteri med att vara introvert egentligen. Du vet vad jag menar.
Ja.
Jag är egentligen väldigt introvert. Men, och så ska man vara typ. Men jag sa i alla fall, jag är introvert. Och men jag har ju alltid gjort karaktärer för liksom, jag tycker det är skönare i sociala sammanhang. Liksom.
Mm.
Och då kunde jag ändå verkligen, verkligen relatera till att jag kanske inte gör det för att klara mig i sociala sammanhang. Det är mer det att jag tar fram dem för att sprinkla lite glädje på dem. Du fattar vad jag menar. Jag kände så här, nej, men nu räcker inte jag tillräckligt.
Ja, men
det här har inte jag så mycket att komma med längre. Det gäller ju, ja, men som jag sa till dig när vi började prata, alltså, jag gick och var så otroligt uttråkad för jag skulle packa. Mm. Jag ska till mamma över helgen. Jag packar grejer. Då gick jag omkring och skrek liksom som att jag var en sån influencer från Skåne. Och jag har haft svårt min barndom. Och nu har jag stor närvaro på sociala medier. Och ja. Du ska inte se mig.
Ja, men ibland så behöver man bara en gubbe. Och jag märker att folk blir förvånade ibland när man precis har börjat typ jobba ihop eller så. Att folk bara, jaha, oj, nu blir det en resa här. Men det är så, ibland när jag och Daniel står och lagar mat, jag bara... Ja, och idag så ska vi nämligen hacka koriander. Och det finns de som inte tycker om det. Men herregud, skärp er. Vi har hackat koriander nu förväg så att det inte ska bli så himla tråkigt. Och liksom, att man bara leker matlagningsprogram. Det är så himla,
man måste.
Himla skoj.
Min syra ringde innan, det här gör vi ofta. Att hon ringer liksom, och så ska hon kanske säga något tråkigt. Den här gången var det ta med pizzaspaden.
Mm.
Men då ringer hon med den här. Vad är du då? Tänkte börja ta med pizzaspan, ja. Har du inte kvar pizzaspan? Ja, men då får du hitta den där. Får packa den i bilen. Jag ska göra pizza, ja. Och sen är det det. Och sen bara, får vi lägga på nu då? Hej, hej, hej.
Och sen, nej men allvarligt talat, hej då.
Men jag tror, jag menar inte att säga det här som att bara vi är så crazy som jag, utan jag tror liksom att det är, när jag läste Kate McKinnons liksom förklaring så tänkte jag så här, men alla har, jag tror att det är jättevanligt i alla fall att man just har, att man har situationer där man drar till en gubbe istället.
Ja. Eller hur? För att det är bekvämare med lilla, för lilla sociala huvudet.
Älskar om det är någon som gör det så fort de görs gynekologen. Oh. Att det är det, den enda gången. De är super straight i övrigt, jobbar på bank. Sen när de kommer till gynekologen, då blir det för jobbigt.
Ja, det här var ju inte så roligt. Så är det för jävligt utan er, eller? Nej, jag ber om ursäkt.
Ska jag väl kolla underlivet den här gången? Ska du kolla i min fitta, du?
Ja, ska jag kolla i din tanda då? Jag är så trött på att behöva ge tillbaka det här.
Gud, jag kollade på den stora hälsoresan. Mm. Kalle Moreus är med, de är i Orsa väldigt mycket då.
Mm.
Och då var han hos frisören. Och då pratade hon exakt som du gör när du pratar dalmål. Det var liksom din dalmålsgubbe, det var hon.
Var det han mens eller rövsvett? Mm. Jag heter Annika Hundström här, vad roligt att du ringde då.
Ja, exakt så pratade hon.
Hur kan jag hjälpa dig för någonting?
Mens eller rödsvett, det är Annika Hundström. Ja, det är fantastiskt.
Det är vår gamla sketch.
Det är synd att vi inte fick en spin-off på den. Men skit, ja. Det här är inte det den podden handlar om. Hej, välkomna till Vad blir det för mord? Ja. Kul att ni lyssnar.
Nu blir det mord, hörde ni.
Ja.
Jag vill, innan vi kör igång ordentligt, säga att vi har ju en livesändning på G. Och den kommer på YouTube, på min YouTube-kanal. Och det är den 29 maj som vi gör det. En lördag. Mm. Och vi behöver då er hjälp. Ni som känner att ni har en historia ni vill berätta via oss. Så skicka den till vadblirdetformord@gmail.com.
Ja, de har börjat droppa in.
Ja, det har
så
de.
Så jag sitter och småläser dem. Det är jävlar alltså vad folk skickar in härliga grejer.
Ja.
Eller härliga, gud, det är både och.
Ja, eller hur? En salig blandning. Och glöm inte att anonymisera om ni pratar om någon annan. Så att vi inte...
Nej, byt hellre mer än mindre.
Ja, gud ja.
Och om ni är så här, fan, jag vet inte hur jag ska anonymisera det här. Skicka det och så skriv, anonymisera snälla, jag kan inte.
Typ. Ja, eller hur?
Det var någon som skrev en sån jävla story till mig på min Instagram. Bara, hej, fan, jag kommer inte kunna skicka in det här för den går inte att anonymisera. Men om det är okej med... Alltså, om det är okej med alltså, om det hade varit okej med henne att jag läste upp den fast om jag först skickade en anonymiserad variant, liksom, så skriv det. För att den storyn, jävlar alltså. Men den får ni inte höra.
Nej men bra. Nej. Vi är väldigt hårda med våra principer.
Den var wow.
Ja.
Det måste jag säga.
Kul. Den är hemlig, men wow. Mm. Bra. Ja, men då kör vi igång.
Vad blir det för mod?
Och det är jag som ska göra alltså. Den här ramlade jag över.
Mm.
Eller ramlade över, det gjorde jag inte. Jag fick ett tips. Och sen så var jag inne i min anteckning. Hade jag lagt i anteckningar bara att de har en länk till en av artiklarna.
Som av en slump ramlade du över
som
den
av en
i ditt
slump
ansikt,
så kollade jag det så pass långt bak i mina anteckningar. Så jag hittade den. Så jag. Ja.
Toppen.
Ja. Men, vad heter det? Jävlar.
Mm.
Det var verkligen you're in for a ride.
Aha.
Och den största grejen jag baserade det mesta alltså på en lång artikel i Vanity Fair.
Mm.
Som bara var, men det, när de gör true crime, fy fan vad de gör det bra.
Ja.
Herregud, Vanity Fair, bigger plan. Alltså, nu är det Vanity Fair så man kan väl förvänta sig en viss verkshöjd. Men jävlar ändå.
Ja, härligt.
Så att jag ska säga att jag har tagit mest däremot. De hade också den roligaste spinnen på det. Jag ska komma till vad den är. Men jag har också läst en sida som heter I Can't Believe It's Not Fiction. Jag har tittat på YouTube på en tjej som heter Georgia Marie.
Mm.
Och sen har jag klickat runt. Men det kan vi skita i. Men det är de stora... Där jag hämtat grejer.
Klick i klick har det hänt.
Och nu klick i klick har definitivt också pågått.
Ja.
I alla fall. Det handlar om Greg Flanagan.
Mm. Flanagan.
Och Flaniken.
Flaniken. Okej, okay. Det låter som ett roligt substantiv.
Var fan kommer han ifrån? Ingen vet, men vi är Texas.
Det låter som ett skånskt skällsord.
Ja.
Den där jävla Flaniken kommer hit och tror att han är något.
Du ska inte kalla mig Flaniken! Ja. Ja, i alla fall. Det är kväll 15 september 2010. Han är på ett hotell som heter The Elegante Hotel i Beaumont, Texas.
Mm.
Ja, Elegante, då vet man.
Vi är väldigt elegante.
Det här är ett helt vanligt jävla hotell.
Eller, det finns någon tofs någonstans som bara, vilken elegante.
Ja, verkligen. Om vi lägger till ett litet accent aigu på sista e-et. Oh, elegante.
Så dumt.
Otroligt. Han jobbar i alla fall som något som heter Landman för ett oljebolag som han äger tillsammans med sin bror. Så han är liksom egenföretagare, ganska väldigt framgångsrik. Jag kollade upp vad en Landman var, för jag tyckte det var lite svårt att fatta ändå. Och då står det så här, jag läser direkt från, jag hittade en förklarande sida, men den är på engelska. Så här står det. A Landman is the public facing side of an oil, gas, mineral or other energy sources exploration and production team. Alltså typ... Alltså en människa som, alltså han åker ut till människor med typ land och är så här, kan vi få använda ert land för att försöka hitta olja eller gas eller vad det nu kan vara. Så ett sånt företag har han med sin brorsa. När han var ung så jobbade han som chief engineer på havet, på liksom oljefartyg, jag förstår. Och då var han väldigt länge på havet i, liksom i omgångar och sådär. Så när han kommer upp i typ medelåldern så är han så här, nej jag orkar inte längre, jag kör landman-grejen.
Så han brukade vara en seaman, men nu är han en landman.
Exakt, kul. Exakt så.
Han tror bara det finns de två välja mellan.
Which one are you? Va? Va?
Jag är en landkrabba.
Så han är i alla fall väldigt van vid liksom resa mycket, för det gör han fortfarande. Mm. Han läser väldigt mycket och är väldigt mycket ensam. Han är superduktig på resan. He travels light and lived tidy, står det i Vanity Fair. Jag tycker det är så snyggt. Så, alltså du vet, han kommer in på sitt hotellrum. Han öppnar sin suitcase. Den ligger då på golvet som liksom garderob. Och sen så hänger han liksom sånt som man inte vill ska bli skrynkligt, som typ så skjortor och sånt, ovanför. Han hänger sina såhär, typ necessärgrejer i en sån här... Du vet, necessär som man rullar upp liksom, med grejer i. Ja, som rullar ner, hänger på en grej inne på badrummet. Och sen så har han ett speciellt ställe på golvet där han alltid lägger sin tvätt. Och så fort han kommer in på rummet så tar han av sig sina bruna läderstövlar, såklart. Ställer dem neat and tidy, precis vid hans väska. Och sen så tar han av sig sina jeans, viker in dem och så sätter han på sig sina pyjamasbyxor.
Men jävlar,
men man kan känna igen sig ganska mycket. Du vet, när man är runt och giggar en massa, då blir man jävla... Alltså, då känner man sig verkligen som en traveling salesman, du vet.
Ja, men alltså, visst, jag har rutiner, men den rutinen är liksom att tömma min väska. Mm. På golvet eller på sänghalvan som jag inte sover på.
Ja, nej, men man har ändå sina liksom så här, det här. Jag kommer ihåg att jag blev, framförallt när vi jobbade i Malmö mycket.
Ja.
Och då bodde jag också på samma hotell jämt. Att man blev som en sån, verkligen.
Mm.
I alla fall, men ofta så går han upp på sitt rum efter jobbet och så är han där. Han är liksom lugn, försiktig och håller sig för sig själv. Och så höjer han alltid på, han höjer alltid AC, eller sänker AC:n, jag vet inte. Men alltså han drar på den så att det är kallt i rummet. Liksom. Mm. Han gillar att sova kallt. Så sätter han sig på sängen, lutar sig bak på två kuddar och så lägger han ut typ en så här liten handduk där han har sina cigaretter, för att han vill inte stöka ner. Så han har liksom en handduk under. Så har han askfatet och så har han en typ godisgrej, typ en, du vet, en Snickers eller vad som helst.
Mm.
Och sin mobil. Sen ligger han där och kollar på TV. Alltså du vet,
ja.
Det är ändå så jävla snygg bild.
Vilken rutinkille.
Ja, verkligen. Onsdagen 15 september 2010 då, så bor han i rum 348 på MCM Elegante Hotel i Beaumont, Texas. Den kvällen så blev det en Reese's Crispy Crunchy Bar, en root beer och han kollar på Iron Man 2. Vilken fantastisk kväll.
Gud vad mysigt.
Ja, ja. Där på kvällen i alla fall så ska han så poppa popcorn i mikron.
What?
Mm, det får någon sorts säkring att gå. Så typ hans och flera andra rum omkring blir helt mörka. Så han får ringa ner till the frontdesk och bara, kan ni komma upp och fixa det här?
Fan vad nice med mikro på ett hotellrum.
Mm. Men annars är allt liksom helt som vanligt för honom. Liksom. Mm. Och han är som sagt väldigt van vid att resa. Varje måndag så går han upp på morgonen och så kör han 2 timmar då från Lafayette i Louisiana där han bor tillsammans med sin fru. Så kör han 2 timmar till det här hotellet i Beaumont istället då. Och då kör, alltså de beskriver vägen och jag bara, fy fan vad det känns igen. Så kollade jag bara, nej men där har jag kört.
What?
Det är verkligen, det fan, står så här, ja men det är liksom... Scruffy Gulf Shore farmland broken only by cell phone towers. Alltså du vet, det är såna oljepumpar här och där liksom. Det är Bayou restaurants och adult superstores. Mm. Sånt där liksom. Det är verkligen. Och så ett jättestort raffinaderi. Alltså classic Texas outlook.
Mm.
Men jag tror, men Lafayette börjar från ligger i Louisiana, men han åker liksom över gränserna sen i Texas. I alla fall, det var hans företag då som hyrde det här rummet åt honom som han alltid bodde i. Mm. Han själv är ganska... han är liksom inte smal. Alltså, jo, men han är... Smal låter så konstigt att säga om någon. Men så slank typ då. Alltså du vet, han är...
Ja.
Han är inte vältränad eller någonting, men han är liksom, du vet, a classic guy. Slender har de skrivit. Jag antar att det är... Jag vet inte hur man ska... Slank låter
slank,
så himla...
Det är så mycket värdering i det.
Ja, exakt. Jag tyckte det var svårt att få över det på svenska utan att det skulle låta som att... Ja, han är inte tjock, om du fattar vad jag menar. Mm. Vilket inte är det. Men,
ja, men slank känns verkligen som en 60-årig kvinna säger, vad slank och fin du är.
Man exakt.
Bara, nej, ja. Sluta.
Ja, men sluta. Ja, ja. Men visst. Men han har i alla fall vitt, liksom ganska välansat skägg och ganska så här, man ser att han har varit ute på havet, hans hud är liksom ganska så här, han är brunbränd och lite så här läderig. Mm. I mean, outdoors-manny. Mm. Snygg. Han ser väldigt bra ut, framförallt för sin ålder.
Ja, men gifta med honom då för fan.
Han är också en sån klassisk Texas guy, du vet. Envis, självständig, tror inte på så här träning och hälsa och sånt. Det tycker Nej. Han är bull. Så han så här kedjeröker, har utvecklat någon sorts hosta, men är också så här, vägrar. Han har aldrig varit hos en doktor, han vägrar. Det är inte, han tycker det är töntigt.
Yeah.
Äter, dricker vad han vill, men i moderation. Du tänker man säkert, fan vad snyggt, han köper en godis grej varje dag. Vad? Det är nice.
Ja, det är lagom mycket, jag är inte galen.
Han är chill liksom. Mm. Mm. Jag tycker det, alltså, han har en väldigt sexy vibe på honom. Han är gift med en kvinna som heter Susie.
Mm.
När de träffades var han i 20-årsåldern, då sjöng hon i ett rockband och sen träffas de. Hon var lite så här, ja, Southern Belle typ, livlig och vacker och varm och väldigt uppskattad. Alltså, yeah. Så fin beskrivning. Väldigt så här sydstatig som person och envis också. De har gift sig 2 gånger. Först så träffades de när de var väldigt unga då, de var 20-någonting. Och sen så skilde de sig några år. Och sen typ ringer hon honom när de båda är typ medelålder, men inte ståmedelålder, men jag tror att de är runt 40 kanske.
Mm.
Och då gifter de sig igen. Och sen dess har de varit gifta i 15 år och är superkära.
Nej men sluta!
Jag vet.
Gud,
och det är säkert, för jag tänkte först, jag bara, gud, han reser mycket och har en fru. De kanske har, då måste de har säkert ett sånt förhållande som bara aldrig känns liksom stagnant eller så gammalt. Jag tror att det är
oj,
säkert hjälper.
Oj, vilken romantisk
liksom.
Bild av det. Jag tänker tvärtom, ja. Att det känns, att som aldrig känns helt riktigt.
Men jag tror inte, jag tror liksom att de övervänner. Jag fick bara en sån, att de det, bara är så här, chillaxade båda två. Mm,
nej, men det är det gulligaste jag har hört, att man ringer efter några år som skilda och bara, ja men du ska vi inte ta, jag saknar dig. Ja, då kommer jag då.
Vet du vad hon sa när hon ringde?
Nej.
Då sa han, I've been waiting for you to call.
Åh,
jag vet.
Snud.
Mm. Så där på kvällen så e-mailas de lite fram och tillbaka. Hon har börjat använda något så här program på datorn för skatt, någon sorts tax purposes.
Mm-hmm.
Och det sista han skriver till henne är så här, you're doing good babe.
Mm.
Och dagen efter då så ska Susie Flanagan försöka ringa Greg, för de pratar varje morgon. Men han svarar inte. Han har inte ringt henne heller. Hon ringer några gånger men han svarar inte, och då ringer hon till hans kontor. Och han kom inte dit heller, så 2 av hans kollegor åker till hotellrummet och knackar på. Mm. Ingen svarar, så de går till hotellmanagern och han öppnar. Där på golvet ligger Greg. Han ligger Jag vet inte hur man ska förklara det här. För jag får inte heller riktigt... För som han ligger liksom i huvudet ner. Alltså som att... på magen. Men han ligger inte på magen. Jag tror att han ligger liksom på knä och sen över det. För att det står doubled over.
Mm. Ja, dubbelvikt är det ju då, ja.
Ja, och jag vet inte riktigt vad det liksom... rent fysiskt exakt betyder. Men jag har fattat så. För i vänster hand, mellan två fingrar, så har han under kroppen, så har han en cigarett som liksom har brunnit ner.
Mm.
Och den har han under kroppen. Så det måste ju finnas ett mellanrum där i alla fall. Så jag tror att det är att han ligger på knäna på något sätt framåt, stupa från det.
Mm.
När de kommer in där på rum 348 så är det jättevarmt där inne.
Okay.
Det är liksom ingen AC-gång. Hans hud har liksom fått någon sorts grå ton. Gråblå ton. Och i övrigt är det liksom, i övrigt är han liksom helt intakt. Mm. Det syns ingen konstigt med honom. Man kan se att det är en liten fläck på hans pyjamasbyxor liksom i skrevet, som att det liksom typ som lite kiss eller någonting. Men ja, du vet, det är inte så jävla weird. Men det är det man kan se. Så, ungefär en timme senare så kommer polisen. Han heter Detective Scott Apple.
Toppen.
Because of course he does. Mm. Han är en kort och väldigt vältränad man med grått hår som han bär kammat rakt upp i spikar. I spikes.
Nej, skämtar du?
Nej, det är för bra. Oh, alltså, väldigt väl skriver, he's all cop. His wife had been a cop, he met her on the job. He was one of the assault team leaders on the department SWAT team. He is one of those men who never stop working.
Okej. Okay. Också hans spikes. Nej, vad det för kul.
Ja. Du förstår att det kommer in en Texas cop med grått hår i spikes. Mm, som heter Scott Apple.
Mm, toppen.
I alla fall, han är mer kär. Han bara, det här är inte en polisfråga, tror jag. Liksom. Det ser inte ut som att någon har försökt bryta sig in. Det ser inte ut att ha varit något bra. Det är liksom, det är neat and tidy i hela rummet. Det är inget blod, det är inga tydliga skador på den här kroppen. Alltså, du vet, han har fortfarande sin plånbok i bakfickan, och där har han $100 liksom. Mm. Så det är liksom, det har inte varit något rån här, och de i rummen bredvid har inte hört någonting, så det är liksom, det har bara varit helt tyst, och plötsligt ligger en man som är död där inne. Så när han pratar med de som bor i rummen omkring, och de är så här, vad är det som har hänt, han bara, förmodligen är det här natural causes liksom.
Mm.
Och det känns bara väldigt sorgligt allting. Men han kan inte se någonting. Han kollar runt lite om det finns några tabletter i Gregs väska då liksom. Men det finns det inte. Och som hans fru och brorsa säger, men han har aldrig varit hos en doktor, så han kommer inte ha några piller.
Just det.
Så man tror då, ja, men hans livsstil har väl liksom hunnit fatta honom helt enkelt. Mm. Det är någonting som har gått sönder liksom i honom. Och hans fru Susie är då så här, hon är ju naturligtvis i sorg och är chockad, men hon känner också att det är ganska skönt att tänka så, för att han brukade själv säga när någon bara plötsligt dog, det är att rakt upp och ner, så brukar han säga, lucky bastard, that's how I wanna go.
Ja. Mm,
såklart, 'cause he's from Texas.
Yeah.
Men du vet, det kändes för henne som en skön liksom, en tröst.
Ja.
Att han bara ska ha liksom sackat ihop.
Men hur gamla var de då? De kan inte ha varit jättegamla.
Nej, de var väl närmare, mellan 40 och 50 måste de ha varit, va?
Känns ändå så himla tidigt.
50 något borde han ha varit, ja, just det.
Känns ändå väldigt tidigt för natural causes.
Ja, nej visst. Men det kan ju hända liksom.
Mm.
Att det plötsligt bara går sönder liksom. Någonting. Så i alla fall, polisen ser det här dödsfallet som lite så här rutin. Men de tar bilder där inne i rummet, och man kör kroppen då till obducenten, eller så rättsmedicin. För att det måste man ju ändå göra. Och Gregs kropp hamnar då framför Dr. Tommy Brown, obducent.
Mm.
Han är liksom områdets go-to guy. Han har väldigt respekt, och folk lyssnar på hans röst liksom i the community. Han verkar superrimlig också. Jag vill bara, måste vara med i känslan som är den här storyn.
Mm.
Som är att alla, jag vet inte, den är väldigt manlig på något härligt sätt. Hur som helst. Så han går igenom kroppen, och han hittar ingenting på hans kropp, förutom då, alltså hans kind har fått ett litet märke av mattan, där han har liksom ramlat med kinden. Och sen så har han ett litet sår på liksom på typ pungen, alltså skrotum, men jag tror att alltså, det sitter liksom vid pungen i alla fall.
Skrotum är pungen. Han, så.
Ja, men jag vet inte riktigt var, om det är bakom eller på eller bred, alltså så här, men jag tror att det är liksom på pungen.
Mm.
Och det tyckte han var lite speciellt. Och så ser han liksom att själva pungen är ganska svullen och den har liksom blivit någon konstig färg på. Och
okay.
Runt det här såret så har det liksom läckt ut då lite ödemvätska. Och det är det de såg som fläcken då.
Ja, ah, just det.
Det här blåmärket eller liksom den här discolorationen som har spridit sig, det har gått upp liksom över höften och liksom hela det området. Så han är så här, okej, okay, det är något som har slagit i honom ganska hårt här. Men man vet ju inte riktigt vad det kan vara, men någonting har liksom slagit i honom där.
Mm-hmm.
Sen öppnar han torson. Och alltså, allt är typ sönder. What? Han är jätteskadad på insidan. Alltså, det är liksom, hans tarmar går sönder så att det ligger liksom rester av mat.
Vad omkring. I helvete?
Han hittar liksom små liksom jack och liksom på både magen, på levern. Det är två av hans revben som är trasiga. Och han hittar liksom ett hål i hjärtat.
Men, va?
Som att typ så här en artär, alltså någonting har liksom brustit och bara gjort ett hål. Alltså han, har, du vet, han är så här, okej, det här är som en jätte bilolycka.
Ja. Fy fan, vad konstigt.
Så han är så här, han har blivit jättemisshandlad eller krossad till döds.
Vet,
det är liksom helt bizarrt hur sönder han är. Men det syns ingenting på utsidan. Förutom det på genitalierna då.
Ja.
Och han tror då att såret på genitalierna har orsakats av en väldigt hård spark.
Mm, nej.
Ja. Och att han måste ha blivit misshandlad ordentligt liksom på överdelen av kroppen också. Och han borde ha dött på mindre än 30 sekunder.
Åh, jävla!
Mm, för att han hade såna jävla skador. Det är helt bizarrt.
Men jag fattar inte, hur kan det inte synas på utsidan?
Nej, det är ju det som är lite utav mysteriet.
Ja.
Så han bara, okej, okay, det här var mord.
Yeah.
Så polisen, Scott Apple, han bara springer på den här bollen såklart direkt och är så här, vad i helvete? För det här området har man kanske 10 mord om året någonting och alla är ganska standard operating procedures.
Mm.
Typ, så att det är liksom, han är så här, okej, det här otroliga mysteriet har man bara en chans att lösa i livet liksom. Det här ska jag ta. Men han pratar med hans bror och han är såhär, nej, alla gillar honom jättemycket på hela företaget liksom. Han har liksom inga fiender eller någonting, han är verkligen gillad av alla liksom. På hotellet så är de såhär, nej, men alltså, han umgicks inte med någon här. Alltså, han gick upp till sitt rum och var chill, han var bara trevlig, men det var liksom inget mer än så. Han går till sitt rum tidigt på kvällen och sen stannar han där typ på morgonen liksom. Han har aldrig varit nere i baren, han har inte umgåtts med någon där, han dricker inte och han har inte raggat på kvinnor eller någonting sånt. Mm. Så han är liksom inte, du vet, lite alkis eller någon som bara kan, du vet, vad ska man säga, gå runt och stir up fights med folk, utan han är bara en helt vanlig, trevlig, smart och framgångsrik man som alla gillar.
Yeah.
Så det, liksom, det finns inget där. Så det han har då är två teorier. Scott Apple. Det första är då att det här är ett sexbrott.
Mm-hmm.
För den vaktmästaren som jobbar på The Elegante har tydligen priors som sex offender.
Okay.
Och han kom ju upp för att fixa då när han hade råkat poppa de här popcornen.
Mm.
Och The Circuit Didn't Hold. Så, och det man tänker då att det kanske var att han använt en väldigt, det här är säkert, en väldigt lång skruvmejsel i någon sorts bizarr kinky assault på liksom, oh, hans pung.
Analt? Pratar vi då?
Alltså från pungen liksom. Och jag kanske analt också. Alltså att man tänker att så här, det här kan ju ha varit en sån typ av liksom sadistisk attack.
Och nej, men vad har han för priors egentligen? Om man bara, ja, det kan vara det här. Man bara, hallå? Hur kan det vara det?
Men jag har inte hittat hans namn, så jag har inte kunnat kolla upp det.
Nej.
Riktigt.
God,
det står inget om det heller. Men han intervjuas mycket. Om man kollar in hans bakgrund och sådär. Men det blir inget mer än liksom, att man tänker så här skulle det kunna vara. Men vi har liksom inget riktigt på det.
Mm.
Och den andra teorin är då att i rummen omkring honom på det hotellet så bor det en grupp elektriker som är där från en annan stad som ska jobba i den, där i Beaumont ett tag. Bland annat bor det två stycken i rummet precis bredvid 349. Och de var där liksom, som sagt en lite längre tid för att jobba i, ja, på något oljebolag. Liksom. Och de drack rätt mycket med varandra. De gick till varandras rum och drack med varandra och typ gick in i baren och sånt där. Och då tänker de så här, ja men okej, men om de satt i något av rummen bredvid och så gick elen, så kanske de är så fulla och blir förbannade. Och är elektriker, det kanske är känsligt för dem.
Du vet att jag älskar el. Är det något jag behöver så är det el. Jag jobbar med el för jag älskar det.
Du, el har också känslor.
De sa till mig, du vet, de sa till mig så, om du jobbar med det du älskar kommer du inte jobba en dag i hela ditt liv. Och jag valde el och det är fan sant. Ge mig min el.
Vad har du gjort av elen? Eltjuv.
Ja, men
jag tänker att de kanske ska gå och bara, hallå, vad är det som händer? Och sen så blir det liksom ett slagsmål ute i korridoren typ.
Det här är två jävligt lösa teorier alltså.
Ja, för då skulle han också, eftersom han dör på sitt rum så tänker man att då måste han ju liksom ha gått in till sitt rum själv och sen kollapsat och dött.
Ja, det känns ju inte som att två fylle elektriker har kommit in där och trashat hans insida i lönndom.
Nej, och detsamma gäller ju liksom lite the kinky assault, eller vad man ska säga. Yeah. För då skulle han liksom inte ha gjort något motstånd.
Eller hur?
Mm. Men ingen av de elektrikerna bara, nej, vi har inte träffat honom eller umgås med honom alls. Så 9 dagar efter att Greg är död och så åker Scott tillbaks, 9 dagar efter att han är död, 9 dagar efter att han är död, så åker de tillbaks då för att prata med elektrikerna igen. För det gjorde de ju samma dag också då, eftersom de bodde i rummen bredvid.
Mm.
Men då har han på sig en dold videokamera och pratar med dem. Och de är väldigt så här, de är bara så här, vadå, vad händer med den där, vad händer med killen? Yeah. Frågar en av dem som heter Lance Müller. För det, han bor i rummet bredvid, 349, tillsammans med en kille som heter Tim Steinmetz. Rimliga namn. Mm. Och han bara säger, nej, jag vet inte, det, jag försöker bara freda på det. Det ser ut som att han har blivit krossad av någonting. Liksom. Men vi fattar inte vad det är. Liksom.
Ja.
Men de är bara så här, okej, okay, det finns väl inget i de här rummen som är så tungt. Liksom. Och sen så pratar de med 3 andra elektriker. En som bor i något rum längre ner. Trent Passano, Thomas Elkins och Scott Hamilton. Och alla är så här, ja, men, vänliga, försöker hjälpa till och är så här, nej men alltså när vi såg att han, det bar sig ut någon på en bår, jag trodde att det var typ en tårta
som, nej men gud,
levererades. Alltså de var bara så här, vad fan är det som händer?
Ja.
De har inte sett någonting. Så de bjuder bara över sina körkort och nummer och är så här, gud, vi hjälper så mycket, du vet, happy to help, whatever, ja, du vet. Så de här teorierna blir ingenting. Det går 6 månader.
Oj.
Och det är bara, det står liksom still. Så medan Scott under den här tiden bara, okej, okay, kan det vara Susie som har dödat sin man? Okej, okay, nej, det var det absolut inte. Kan det vara Michael, hans brorsa, som har dödat sin brorsa? Nej, det var det absolut inte. Alltså du vet,
ja, famlar efter hamster.
Hittar ingenting. Och det är bara ett sånt jävla mysterie. För det är, alltså, även om man tänker så, okej, okay, han blev ihjälmisshandlad, men hur fan då när det inte syns?
Ja.
Gregs familj går ut med $50,000 i ersättning om man kommer med någonting som kan klara upp det här. Men det är ingenting.
Ja, så det jag tänker är liksom, om man har tvingat i honom något jävla gift eller något frätande, men det hade man ju sett.
Det måste
och
man
något krossat
hitta.
Glas, det hade man också, ja, sett. Alltså,
nej, det skulle det man ju hittat konstigt. Liksom.
Ja.
Man hittar ingenting, inget i the toxicology report. Alltså det är bara plötsligt förstört.
Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Så Michael, hans brorsa då, hyr in en privatdetektiv från Houston som har varit en FBI agent.
Ja då.
Ja. Men de ses en gång och sen ser ni inte honom igen.
Nej men, vad är det?
Enter Susie, som får tips om en sån jävla kille som också är privatdetektiv. Och han heter Ken Brennan.
Okay.
Ken är en före detta Long Island-polis på DEA, som jag tror är någon drog.
Ja, drug, det är Drug Enforcement
Agency
kanske.
Han har varit en special agent och lever nu liksom ett gott liv som privatdetektiv i Florida.
Säger du detektiv?
Detektiv.
Ja, bara. Jag vill bara dubbelkolla.
Men om man hör det fel så är det ingenting jag kan stå för.
Jag kan inte ta ansvar för vad du hör för bokstäver.
Ken Brennan är typ 60, vältränad, alltid solbränd och snygg. Mm. På vad man beskriver som södra Florida-sättet. Han är blåögd, tjockhalsad och robust stilig. Han gillar
det är
lätta,
mycket korta... snygga män i det här.
Ja, snygga. Alltså, det här, jag älskar det här. Yeah. Det är så jävla Miami Vice 30 years on. han gillar lätta kortärmade skjortor som visar upp hans torso och stora armar. Han bär väldigt mycket guldsmycken runt halsen och på handleden och så på händerna hans irländska ringar kollade upp. De har typ samma look som Tors hammare smycken, liksom, du fattar, en tumring fast på flera fingrar. Hans hår är vitt och det har han i en så kallad pompadour-frisyr. Vilket är typ, kommer du ihåg Johan, min man, alltså när vi började med stand-up, att liksom tillbaka kan på sidorna och så är det ganska stort i mitten.
Ja, just det.
Den luckan. ja, de beskriver det som att han är kaxig, men värdig. Really?
Goals.
Alltså jag älskar det. Det är därför jag valt att hämta mycket från Vanity Fair. För de har liksom utgått från hans story. Och hans story innehåller mycket Ken Brennan, om man säger så.
Vilken king.
Så han var så här, okej, okay, hon ringer honom. Och han bara, ja men skicka över filerna så ska jag kolla på det. Och då säger hon så, ja visst, jag har känt mig lite sjuk på sistone, men jag ska försöka få ihop det här, jag har känt mig lite så här nere, men jag ska försöka få ihop det kan. Hon bara, han bara, well, you need to fucking take care of yourself. Tydligen så har han en väldigt tjock också New York accent. Och att han har väldigt så här, liksom så här grov röst.
Yeah.
Så det står att han har en no bullshit, you better listen to me command i sin röst. Så hon gillade honom från början i alla fall. Så han kommer till Lafayette i april och först så frågar han ut Susie ganska ordentligt. Frågar så här, du vet, okej, har han varit otrogen mot dig? Är du säker på det? Finns det några försäkringsfrågor här som inte är klara? Hur ser det ut med livförsäkring och sånt där? Så att han är helt hundra på att hon inte har något motiv liksom.
Ja.
Sen säger han så här, han bara, får jag fråga en grej till? Vad tyckte du om liksom the crime scene? Såg det okej ut för dig? Vad verkade off? Var det något som var konstigt? Och då sa han det att bara, det var jättekonstigt att det var varmt på hans rum. För han är alltid på AC:n skithögt.
Och det var det enda som var liksom anmärkningsvärt förutom hur han...
Det var det enda hon tyckte var skitweird liksom.
Ja.
Så han åker hem, sen åker han tillbaks och arrangerar ett möte med Scott Apple i Beaumont. Och alltså att de två möts, tror jag, att det känns som något man vill se.
Att inte universum exploderade när de träffades.
Nej, men verkligen. Eller imploderade.
Ja, just det.
Så de ses också så himla amerikanskt, att de ses i en bar och sätter sig och käkar och snackar. Eller käkar middag och snackar liksom.
Åh, oh, vad mysigt.
Och då säger Brennan, till, eller Ken till Scott, bara, listen, I'm not a maverick. I don't go doing things half-cocked. If I decide we're going to do this, we're going to do it as a team.
Om jag bestämmer att vi ska göra det som ett team, då gör vi det.
There's nothing I'm going to do that you're not going to know about it. And there should be nothing that you're going to do that I don't know about. Ja, hur som helst, han är så här, alltså jag tänker inte komma hit och fucka upp ditt fall, va? Det här är ditt fall. Bara så du vet.
Men också vet. Mitt.
Verkligen. Alltså, I'm gonna fix this for you, but it's yours.
Yeah.
Men det roliga är att så här, de gillar varandra jättemycket från början. Så de teamar upp. Och, alltså, det är en serie man vill se.
Yeah.
En film man vill se. Så i alla fall, de åker då morgonen efter tillsammans och kollar på hotellrummet. Där tittar de också på crime scene-fotorna och på obduktionsprotokollet och liksom går över vad Scott då har gjort de senaste 7 månaderna. Och när de har gjort det så säger Ken så här. Det här är det jag vill säga nu. Det här är ju från hans perspektiv. Det här är vad han säger nu.
Yeah.
I think I know how this guy died. I think I know when he died. I think I know who killed him. And I think I know how we're going to catch him.
Vad är det som händer?
Men det här manuset är så skrivet att, av Ken Brennan. För grejen är att alltså det har han inte än, vill jag säga. Det har en bit kvar. Men då säger Scott bara, come on. Och han bara, hear me out. I'll tell you what I think. But first, I gotta go call the guy's wife. Och så ringer han till Susie. Och frågar så här, men din man, var han högerhänt eller vänsterhänt? Och hon bara, högerhänt. Och han bara, okej, okay, så när han rökte, vilken hand hade han ciggen i? Alltid högra.
Mm.
Är du säker? Ja, helt. Så då säger han så här, okej.
Okay. Fan vad han njuter av att ställa den frågan. Och bara, ja. Det var det jag trodde. Vi hörs. Och hon bara, va? Vänta. Han bara, detta är min grej, bara låt mig göra det.
Låt mig göra det här. Jag är Sherlock Holmes. men med en pompadourfrisyr.
Jag börjar kalla Scott Apple för Watson. Han bara, men sluta, det är jag som... Ja.
Verkligen. Okej, okay, så han är så här, okej, okay, så. När strömmen går så slutar AC:n funka.
Mm.
Den tid, vi vet ju exakt när den slutar funka.
Just det.
Det var 8:30 och då vet vi också att han levde, för då kom den här maintenance-killen dit. Eller vaktmästaren. Och sen fortsätter ju filmen. Och då måste han ha glömt att sätta på AC:n.
Mm.
Men det tar ju ett litet tag innan rummet blir så varmt att han inser att han har glömt att sätta på den igen.
Yeah.
Men det måste ändå gå ganska fort, för det är september och det är Beaumont, Texas. Det blir varmt rätt fort liksom. Alltså så här, vi har tänkt innan att han ska ut i hallen för att bli misshandlad, eftersom det är inte, han är i rummet, men det är inget där som är konstigt liksom. Men så kan det inte vara, därför att om han har blivit misshandlad någon annanstans, precis ute i korridoren till exempel, och sen kommer tillbaka till rummet, varför, alltså han har ju inte hunnit tända en cig, och varför skulle de då sätta ciggen i vänster hand på honom liksom? Och sen lägga den fint under kroppen.
Jaha.
Det känns otrovärdigt. Så han typ, han tror då att han har tänt en cigg innan det som har hänt honom. Alltså han har tänt ciggen, det som har hänt. Och sen måste han då försökt ta sig till dörren. Och för att öppna dörren så har han bytt hand på ciggen. Och sen försökt öppna dörren.
Okay.
Men han hann inte fram. För då är han så här, okej. Okay, så vi vet fortfarande inte hur han dog, men han måste ha dött på det sättet. Hur jävla sjuk den är. Det som vi inte vet får inte göra så att vi inte tror att vi vet det vi vet. Det här måste vi veta. Mm. Alltså, han har så lång utläggning om det. Det är så Sherlock Holmesigt.
Yeah.
Så att det är helt sjukt. Men i alla fall.
Ja, jag är lite så här.
Mm-hmm. Men han är så här, okej. Okay, eftersom vi vet de här klockslagen och han har bytt hand på ciggen. Ciggen måste han typ ha tänt själv. Så kan vi veta att han förmodligen bara was minding his own business alltså sekunder innan han blev dödad.
Mm.
Och han är så här, vi måste prata med elektrikerna igen. För han tror igen då på att nej, du måste ha konfronterat honom, det måste vara någonting med dem. Och Scott bara, ja nej, men de var väldigt trevliga. Och han bara, okej, men de sa inget konstigt. Han bara, nej nej. Så han bara, men okej, men någon av dem vet någonting. Och om någon av dem vet någonting så kan det ha spritt sig till vilken kollega som helst.
Mm.
Så vi behöver prata med alla i deras arbetslag och alla de jobbade med när de jobbade här.
Vet du vad jag känner om Brennan? Att han överdrev när han sa jag vet hur han dog och när dog.
Det är det jag menar. Alltså han måste verkligen bara, det här manuset, nu skriver jag det.
För att vi vet ingenting mer nu egentligen än vad vi gjorde innan han började.
Men jag tycker orera. Det tillhör storyn att han ser det så.
Ja. Ja, det,
att
det,
han ändå fortfarande krida. Tycker, you know what I said? I said, I know who this is, I know what happened, and I know... Man bara, det här är sånt jävla mysterium, du vet ingenting.
Ja, så åter till elektrikerna.
Men du kan sätta ihop pusslet på ett sätt så vi har en ram.
Ja.
Det är ju bra.
Och toppen.
Och det tycker jag han gjorde. Mm. I alla fall, Dr. Brown då, som var obducenten, sa jo, nej men han kan ha blivit sparkad i pungen med någon som hade typ stålhätta. Och elektrikerna hade det, för de hade sådana construction boots.
Mm.
Så han tycker liksom det stämmer med att det skulle vara dem.
Fy fan.
Så han går tillbaks och kollar då på övervakningsvideosarna och det, han hittar ingenting. Han ser bara liksom att elektrikerna går runt på de olika... byter lite rum med varann och går ner till paren och sådär, men ingenting. Man ser bara att Greg kommer hem från jobbet och går in på sitt rum, inget mer. Men ingenting som var liksom konstigt. Så när han kommer tillbaka till Beaumont, det är det i maj, då åker han och Scott tillsammans för att intervjua lite av de här elektrikerna. Och då har ju de som var där för att jobba, de har varit borta flera månader. Men de flesta de pratar med har ju hört om den här mannen då som dog på The Elegante Hotel.
Mm.
Och då frågar de så här, ah, men did anyone know yet what happened to him? Och eftersom alla är så här andra eller tredje hans liksom, vittnen till det, eller de har hört om det bara, så är det liksom ingen som har något alls, utan de är bara, det är bara jätteförvirrat och alla är så här, vad var det där egentligen? Hur var det där? Vad var det han dog av? Vad var det så där?
Ja.
Men en av dem säger så här, som heter Aaron Bork, han bara, jag hörde något om någon gun going off i ett boarding house. Alltså typ som på ett motell så var det typ en pistol som went off.
Uh-huh.
Och de bara, Scott bara, nej det är inte samma fall. Det här är en annan man som blev misshandlad på Elegante. Han bara, ja, men det har jag faktiskt inte hört om. Så de åker därifrån och Ken bara, vi behöver åka tillbaka till hotellet. För nu har han bestämt sig för vad som hänt. Och Scott bara, varför ska jag tillbaka dit? Och han bara, we're going back for a bullet. Så de åker tillbaka och börjar leta och det tar liksom, de kryper runt det där rummet liksom, hittar ingenting. Precis som de typ ska ge upp så ser de att vid dörren så är det ett litet typ så här hack i väggen. Mm. Och det ser ut som att det är där dörren, alltså själva handtaget skulle smälla i väggen liksom.
Okay.
När man öppnar dörren. Men det är inte det, det är precis bredvid.
Okej.
Okay. De bara, det här kan ju vara, men ja, det här stämmer inte riktigt. Så de går till andra sidan, alltså till andra rummet då, 349 där elektrikerna bodde.
Mm.
Och där är det ett litet hål i väggen på ungefär samma ställe, eller på samma ställe som har blivit ifyllt med någonting som ser lite rosa ut.
Jaha.
Visar sig att det är tandkräm.
What?
I det hålet.
Okej.
Okay. Och de ska då peta ut det och se, här har det gått igenom en pistolkula. Det har gått in genom 349s vägg och ut genom 348s vägg. Så de tar en laser och lyser igenom och ja, det går direkt till sängen där Greg skulle ha suttit och rökt och käkat godis och kollat på film.
Vad fan? Men han har inget kulhål? Eller är det i pungen? Det lilla såret?
Ja. Yeah.
Nej.
Vet du vad Brennan sa när de kollade lasern?
Nej.
This motherfucker was shot.
Nej, men Ken!
Problemet är att nu måste de få obducenten Tommy att hålla med. Liksom. För,
ja, men de behöver väl en kula också? Eller vadå? Vad är det som pågår? De måste ju ha hittat. Eller vad?
Nej, men de bara, okej, okay, så här måste det vara. Det är det enda som kan förklara det. Men om obducenten säger att fortsätter hålla fast vid att han måste ha blivit krossad av någonting, då har vi problem.
Ja. Yeah.
Och nej, obducenten håller inte med. Han bara, nej, nej. Det här stämmer inte. Och dessutom kan vi inte kolla det igen, för han är kremerad nu.
Nej.
Tyvärr.
Men så kan man inte göra mitt i en utredning. Eller är den...
Right, men man gör väl tydligen så. Jag vet inte. Men Ken bara, okej, men kan vi kolla foton i alla fall?
Nej, de är kremerade. De
ja. Även de kollar fotorna från obduktionen.
Mm.
Och kollar så här på olika... grejer. Han är så här, men vad är det här? Vad det är levern? Okej, vad är det här? Det är liksom, ja, men du vet, han förklarar allting.
Mm.
Och då ser de så här, så bara, då kan inte det såret, alltså det här skadan, kan inte det komma från en kula? Så bara, jo, men så var det inte här. Han blev misshandlad. Så bara, okej, men skulle det kunna vara så? Så bara, okej, ja, det skulle kunna vara det. Och sen så bara kollar de, så kommer de till hjärtat. Där var det ju ett hål.
Ja. Yeah.
Och då bara, igen, Kens ord, att han säger, Doc, what? That's a bullet hole, Doc. What? That's a fucking bullet hole.
You motherfucking fuckface.
Exakt. Mm. Och då säger obducenten bara, jo, men ibland om man blir så här sparkad eller så, eller slagen med någonting, liksom blunt object i bröstet, så kan liksom den ena kammaren så här spricka, liksom, och då blir det ett hål.
Okay.
Och han bara, Doc, that's a fucking bullet hole. Han kollar igen, han bara, yeah, that's a bullet hole. Och sen säger han, the media is going to kill me on this. Jag vet säkert. Men i alla fall, så, det visar sig alltså att så här, ja, det här är ju skador som absolut consist med liksom, misshandel. Men det kan fan vara en kula. Det är inte så att det inte kan vara det. Och det är rimligt att då, om man blir skjuten så att det går in genom pungen, att den huden drar ihop sig väldigt fort igen.
Aha.
Så det ser inte ut som... Han såg att det var ett katt där, alltså att det var tra, alltså det var något som var sönder, det hänt någonting där.
Yeah.
Man kunde inte se att det var just en kula som var lagt in.
Men för var tog den vägen?
Ja, det måste ju vara kvar i honom, men han kremerades på sådana temperaturer att den försvann.
Jaha. Så nej, sjukt. Vad sjukt att den är någonstans i hans vävnad och då.
Mm.
Nej, det är klart.
Efter att den har gjort extrem skada, så han måste bara suttit där, plötsligt bara händer det där och han typ så här stapplar fram och bara faller över och dör.
Men att det inte blödde mer, det är helt sinnessjukt.
Jag vet, det är så jävla sjukt.
Men, det kan ju,
men han låg ju då liksom med typ rumpan upp. Om man ligger som jag tänker, att han ligger på knäna med rumpan upp och huvudet ner.
Ja.
Då åker väl blodet inte... Jag vet inte. Om hjärtat har slutat funka, det pumpar in... Alltså, I don't know.
Nej, men det ska ju ha hänt jävligt snabbt. Man har ju rätt mycket blod som bara hänger i kroppen. Gud,
ja. Ja. Ja, nej. Det måste ha gått så fort.
Det är så jävla sjukt. Och att det har liksom bara... Att en kula kan göra att allting ser helt krossat ut. Inuti. Det är så jävla sjukt.
Det är så läskigt. Som redan har gått igenom en vägg dessutom.
Ja.
Så, man åker för att prata med Tim Steinmetz igen. 7 månader efter the fact. De är så här, vi ska bara snacka lite, men vi måste liksom tie up some loose ends, typ. Så de åker till Chippewa County Sheriff's Department. Och är så här, men jättetrevliga, pratar lite väldigt så här, du vet, håller det väldigt så här, vad heter det då?
Professionellt. Casual? Ah, okay,
men. Ja, men professionellt, men liksom. De bara, det här är helt rutin bara. Så de pratar igenom kvällen, frågar grejer, försöker komma ihåg alla detaljer, är snäll och bla bla, skriver ner. Pushar de inte alls, skriver upp allting. Och sen så skriver han ut det till, och sen bara, okej, då var vi klara. Och den elektriken bara, jaha, var det allt eller? De bara, ja, det är det. Han bara, vadå, så ni flög hela vägen hit bara för det här? De bara, ja, vi behöver bara ha det. Så att, jag kommer läsa upp det nu. Och sen får du läsa igenom och ändra så att det inte är något fel. Så de gör det. Och så ändrar han typ några grejer som är så här, men jag är inte apprentice, jag var en journeyman. Som till och med en annan titel. Du vet, lite sådana där liksom, små grejer. Så han bara, bra, då får du skriva på. Och så kommer det in en polis, en lokal polis som skriver på. Liksom som vidimerar för dem. Så han bara, okej, okay, bara allt. Och bara, japp, han ställer sig upp och ska gå. Då bara, Ken bara, vänta.
Han ser jävla drama queen.
Ah, han är sån jävla drama queen. Han bara, vänta. Det var helt okej okay tills du skrev på. Nu har du problem.
Nej.
Och han bara, okej, okay, sätter sig igen. Bara, nu får du nog ta och berätta vad som hände på riktigt. För vi vet vad som hände. Men nu kommer du åka in i fängelse med honom. Med Lance, som du bodde med. Så bara, varför skulle jag åka in i fängelse med Lance? Bara, för att du precis har gjort en false report.
Yeah.
Som du har skrivit på. Och de bara, så vi vet vad som händer, så kan man säga det nu.
Mm-hmm.
Och han bara, fine. Så berättar han allt.
Okay.
Så det som har hänt då är att de här killarna har druckit massa öl. Och då frågar den här Lance Mueller då, en tredje kille som också är där inne, som jag tror att jag pratat som, jag tror han heter Passano, om han heter Terrence, det vet jag inte. Men i alla fall, han bara, kan inte du hämta en flaska whisky från min bil? Du kan också hämta min pistol, som är en 9mm Ruger.
Mm-hmm.
Så kommer han tillbaka med det. Då börjar den här Lance alltså, ta sin pistol och börja så här, leka med den. Typ så här, du vet...
Oh.
Sikta mot sina kompisar, de får så här panik och bara, men sluta, och bara,
du vet, ja, men för det första, varför idiot. Ska du ens ha den från första början, ni sitter och festar och bara, ta min pistol också, den var kul,
snälla, nej. Ingen är imponerad, bara nej. Lägg av, det är Texas, ja, det finns guns, alltså du vet, oh. Ta det lugnt,
tönt,
ja, så han, du vet, siktar mot dem, bla, bla, bla. Och när han siktar mot den här Passano så går den av.
Oh,
och han tror först att han har blivit så här, att han har fått den på sig liksom, att han har blivit skjuten.
Ja.
Men sen vänder sig om och ser att det är hål i väggen. Och när Lance bara freakar ut fullständigt.
Ja.
Så han typ bara så här, drar in liksom sin pistol i ett paket och bara tar tillbaka den till bilen. Och när han kommer tillbaks så har den här personen, han gick till sitt rum, han blev så jävla förbannad, tyckte det var så här, han måste ju blivit ganska traumatiserad,
ja.
Jag, nästan skjuten liksom.
Det slutade vara kul för länge sedan.
Nu ska vi ha matkrigssätt. Liksom. Det är så jävla dumt. Men i alla fall, Lance och den här Tim Steinmetz, de går ner till baren tillsammans. Och de vet inte riktigt hur länge. Och sen när de kommer tillbaka så säger de att de hör någon hosta i rummet bredvid. Men det tror de, det måste nog inte vara en annan dag. Liksom. Det stämmer inte riktigt, men det säger han i alla fall.
Mm-hmm.
I alla fall, sen när de dagen efter ser då att polisen är vid rummet bredvid, så tror då Lance att han har dödat honom. Men de är ändå så här, vad fan, sen sa de att det var en krossskada, så det kan inte varit så liksom.
Ja, och först var de ju så här, det är bara det är naturliga orsaker, och sen nej, han har blivit krossad eller misshandlad eller så.
Mm.
Vilken ja. Weird känsla, alltså min stora skräck i livet är att råka
döda
någon, orsaken hans död. Och fy fan.
Klassiska mardrömmen.
Ja, och sen så var han ju superklantig såklart, men också
otroligt.
Och men att man bara, fuck. Var det jag?
Yeah.
Nej, det var det inte. Eller var det det? Nej, åh gud, nej det var det inte. Okej, nu försöker jag släppa det. Och sen får man reda på liksom nästan ett halvår efteråt bara, det var fan du. Åh gud.
Gud, ja.
Åh, fy fan, vilken ångest.
Och Ken bara, vadå, ni knackade inte på för att kolla om det var någon som var skadad i rummet bredvid? Han bara, nej. Ja. Sen får de honom att ringa till Lance medan de spelar in. Och då ringer han och bara, hey Lance, what's up? Han bara, not much, just sitting around. Och sen så, när jag kom tillbaka, precis tillbaka från förhöret. Så bara, hur gick det? Ja, men jag sa som vi sa, du vet, det som vi sa skulle hända. Att vi håller oss till den historien, du vet.
Mm-hmm.
Jag bara, vadå? Nej, men du vet att vi sa att vi kom hem sent, du vet, och han hostade och sådär. Okej. Okay. Ja, och sen...
vad heter nej, men, det?
Jag skulle fixa... Nej, men jag skulle liksom... Nej, men jag skulle typ lämna det där, men sen... För din advokat sa att det skulle vara okej och sådär, va? Men han bara, ja. Så bara, ja, nej, men och då... du vet, sa de så här. Nu får du säga sanningen. Så, nej men då sa jag sanningen.
Alltså som ett barn som liksom ritar med tåspetsen i gruset framför sig. Bara,
gud ja.
Och sen, det står, vad heter det, vadå då? Annars?
Det står att han börjar hem en ha.
Jag vet inte ens vad det betyder.
Men, det men man fattar precis. Jag börjar inte hem en ha. Nej men, ja, är jag så... så då blir det helt tyst här, när han har sagt det.
Yeah.
Han bara, about the gun going off and all that.
Yeah.
Han bara, yep. Han bara, vad sa de då då? Han bara, nej men de sa att jag skulle, det skulle bli problem för mig liksom, om jag inte sa något.
Yeah.
Så han bara, okej, okay, vad sa de då? Bara,
blev de sura eller?
Ja, exakt så. Och sen typ, alltså det tar så många gånger för honom. Han får typ ta om det flera gånger. För att han fattar inte så här, har du verkligen sagt det till dem och vad fan händer nu?
Mm.
Men till slut så liksom får han fram att så här, nej, alltså de är arga, de kommer typ, de kommer liksom leta upp dig för jag har sagt det här nu.
Yeah.
Och han bara, are you shitting me Tim? No, I'm not.
Tim.
Ja. Det slutar med att han säger, I'm serious as a heart attack, Lance.
Tim och Lance låter som två jävla så riktiga fuck up kids som är så alltid hittar på bus.
Vem vill du ska fixa elen i ditt hus? Inte dem. Tack.
Nej, inte Tim och Lance. De som skiter runt lite på annat. Skoj.
Mm.
Åh, fy fan vad sjukt.
För grejen är att den här Lance har ändå så han, hans advokat har läst obduktionsrapporten och varit så här, nej men det här är inte det här är inget för dig. Och blir ändå så här, fan, det här stämmer inte, gud, blablabla. Liksom.
Mm.
Så båda är så här, okej, men vi behöver dricka öl nu, så hej då. Så de går och blir fulla på varsitt håll. Och så ringer Lance till Ken då, senare på kvällen, helt full.
Mm.
Och då säger Ken, you're drunk, I suggest you call your fucking attorney.
Åh, dumma ungar.
Men sen
som
på,
är 30 år gamla kanske.
Ja, nej men alltså så dumma huvudet såklart. Och Ken var skiträdd att så här, på rättegången att det bara skulle bli så här, ja men det här är uppenbarligen ett misstag så att du vet att det skulle bli lite så chill.
Ja, och att så här, det går inte att bevisa, det står krosskador i obduktionsrapporten, bla bla bla.
Mm. Men då i alla fall så började domaren lite så bara, det här är en väldigt tragedi och du vet, det var ju en liksom hemsk liksom olycka. Och han bara, nej. Men sen, du vet, började så här, domaren så här, rada upp grejerna som Lance har gjort som är så här, vad ska man säga, på riktigt. Nu har du gjort egna val efter det liksom.
Ja.
Alltså till exempel bara, för det första att du väljer att leka när du är full med en pistol. Alltså där...
Strike one.
Ja, strike one. Och sen bara...
Att han inte knackade på.
Nej, precis. De går inte in och knackar. När det har hänt så går de inte och knackar och kollar om det är okej. Okay. När de ser att det är man som har dött så berättar de inte att det kan ha varit det här.
Mm.
Eller berättar för någon exakt när det har hänt. Att så här, fan, det här gick av. För er ett misstag så är det ett misstag.
Ja.
Men du har liksom inte tagit någon som helst. Och sen, att du ändå är så här, nej, jag tror, men jag har fattat som att han dog av något annat. Ah, okej, okay. Men vet du vad? Du patchade upp det här hålet i ditt rum med tandkräm.
Exakt.
Och sen har han gått och gömt sin pistol direkt efter det hände, först i bilen, och sen har han lämnat den hos en kompis i några dagar, och sen har han lämnat det hos sin advokat.
Mm-hmm.
Så att han har liksom ändå liksom försökt sopa igen spåren.
Ja. Yeah.
Så det är lite för mycket sånt.
Verkligen. Ja, även om det var ett misstag så har han gjort, ja, men som du sa, 0% av sakerna han hade kunnat göra för att ta ansvar.
Mind you, alltså jag kan ändå, alltså jag kan inte låta bli att känna vilken mardröm, alltså jag kan verkligen.
Jag kan absolut relatera till honom. Men det är ju den otroligt fega och hemska saken att göra. Men jag fattar absolut att man, speciellt när man får den lilla trösten i så här, nej men det kan, jag tror inte det var du. Jag tror inte det var det skottet som gjorde det. Att man bara, okej, bra, jag tänker aldrig tänka på det här igen. För det är för hemskt.
Verkligen.
Och det känns ju ganska mänskligt gjort. Men,
men
också...
samtidigt så säger de ju så här, ja, men hade han kommit fram när som helst innan de löste det, på de 8 månaderna, så hade han förmodligen inte ens fått fängelse.
Nej.
Liksom. Men den här Ken är också så här, han är verkligen Brennan, han, alltså han är så här superengagerad i att det här ska inte bli någon jävla slappt. Så han får höra att de håller på, kanske håller på med någon deal, alltså fixa en plea deal.
Mm.
Då flyger han, tar med sig typ Scott, han tar med sig en annan investigator som heter Paul Noyola. Han tar också med sig, men om det är brorsan och frun och bla bla, och bara typ sätter sig där vid bordet och bara, ursäkta, hur har ni tänkt nu att det här bara ska bli en jävla plea deal när människan är borta, han betyder något för alla de här människorna, han bara, du vet, drar sån jävla rap av, som bara består av 50% fuck kanske.
Jävla. Ja.
Ja. The victim was important to everybody here, and we're not going to let this thing be brushed under the rug. Let somebody take a plea on this. This is not a fucking accident. An accident is when somebody comes in and has taken off their gun discharges, and God forbid somebody's hit. That's one thing. It's completely different when somebody fucking brings a gun that they shouldn't have into another fucking state, shift-faced drunk, fucking around with the gun. The people with him realize that something bad could happen. He discharges a round, almost kills the guy he's with, and then he does kill somebody on the other side of the wall. He knows that something could have happened. It's an occupied hotel. He doesn't even bother to knock on the door the next day to see if anybody's hurt. And after that, his answer to the whole thing is to get drunk some more in the fucking bar of the hotel.
Pretty much that, yeah.
Ja. Det är så jävla bra. Och sen fortsätter ett tag till, men han avslutar med, that's fucking murder. So if you think we're going to forget about this fucking thing, think again. Because that ain't fucking happening.
Jävla, jävla savage han är. Alltså.
Ja, han kör. Så i alla fall, Lance Mueller får 10 år.
Oh,
vilket
jävlar.
Är ungefär hälften av vad som han kunde fått 20.
Mm.
Så det får man väl se som rimligt kanske.
Ja, men jag tror jag känner att det också.
När Lance hade fått sitt straff i alla fall, så gick Ken och Scott ut för en celebratory lunch. Ken tog en cocktail. Scott, han var i tjänst och han gjorde inte det. Och sen planerade de att spela golf. Ja,
det är verkligen epilogen.
Ja, men det är så himla story of male friendship.
Som boxade de varandra.
Alltså, Greg, alltså, jag får så ont i magen. För det är jättehemskt att tänka att man råkar skjuta dem. Men också att den där Greg, alltså han chillade bara. Låt han vara. Han hade ju så jävla toppen liv.
Mm. Visst.
Ja.
Ja, men det är sån jävla otur. Satan, vilken otur det är. Och klantskalde jävelhuvud i rummet bredvid. Ja. Och det är ju för jävligt. Men skönt också för hans fru att hon till slut fick reda på att så här. För att jag tänker att, men bara i somras när jag blev drogad så kände jag så här, är det någon som är ute efter mig? Eller var det random? Och att om ens man blir mördad, då skulle man vara rätt så jävla nojig om man aldrig fick reda på varför eller ens hur.
Gud ja.
Att man är såhär, så kommer det hända mig också? Man kan vara svinrädd.
Ja, hon var så jävla arg på rättegången. Hon bara, alltså jag hade spenderat resten av mitt liv med hunt you down.
Ja.
Så man fattar verkligen att det där måste ha... fy fan.
Men också så jävla heartbreak att ens man... dör av en jävla elektriker idiot slump.
Ja.
Åh, sorgligt som fan.
Verkligen.
På en annan, på en helt annan nivå än vad vi brukar ha. En lite mer lättsam, det låter hemskt att säga det, men
ja. Nej, men alltså det är ju mer av att men det är klart det är fruktansvärt och alltså man får ju verkligen känslan av, nej bara flytta dig, gå på toa nu.
Just.
Men och det måste ha varit fruktansvärt för honom med den chocken.
Ja, det måste
men
ha gjort så jävla ont.
Det är ändå liksom verkligen ett mysterium som löses av Miami Vice. Not so bad.
Framförallt Ken Brennan.
Ja.
Otroligt.
Hörde du och hörde ni, tack så mycket för idag.
Ja, tack för denna veckan. Vi hörs på torsdag.
Er som är Patreons, så kan man, då kan man höra oss på torsdag.
Ja. På vi släpper ju ett bonusavsnitt i veckan, det känner ni kanske till. All info om det finns på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Annars hörs vi på måndag igen.
Hej då!
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.